Ja, gav sig självt att när det är den 10/10/2010 med gudstjänst klockan 10 så ska man tala om tionde. Det är väl bra, eller hur Fredrik? Ja. De var ännu vitsigare ute i Åkerbygden. De skulle ha sin gudstjänst idag 10/10 den 10 oktober 2010 och tala om tionde. Ja. Vi har just lämnat en valrörelse bakom oss. En valrörelse som handlade väldigt mycket om pengar. Vilket parti eller vilket block skulle ge dig mest kvar i plånboken? Och det är lite det som faktiskt har varit, så att säga, i fokus. Plånboksfrågorna. Det är som att pengarna på något sätt hade en inneboende makt. Någonting som skapar engagemang, som griper tag i oss. Och som håller oss kvar ju mer vi ägnar oss åt dem. Snart kommer en ny Narnia-film. Nämligen Skeppet Gryningen. Den har premiär i december. Har någon av er andra sett de här Narnia-filmerna eller? Ja, det är en del. Jag rekommenderar dem. De har mycket att säga faktiskt. Men just i den här avsnittet, Skeppet Gryningen, så dras grabben Eustace ofrivilligt in i ett äventyr som han egentligen inte vill vara med om. Han får följa med på det här skeppet västerut tillsammans med kung Caspian för att leta efter de 7 försvunna riddarna. Och han gillar inte äventyr. Och han gillar absolut inte sina kusiner som han dras med in i det här äventyret. Och han tänker mest på sig själv. Vad kan jag få ut av detta? Så när de kommer till det nu och skeppet har liksom varit ute i en storm och behöver repareras, så drar han sig undan för att slippa jobba. Och han går upp för en slänt, han går längre och längre bort. Han tänker, jag ska inte gå för långt bort, men det kommer dimma. Han fullständigt vilar bort sig och så glider han ner för en riktigt stupande slänt och hamnar så småningom framför en grotta. Och just då så kommer det ut en gammal trött drake och drar sin sista suck där vid en liten damm nära grotta. Till slut vågar sig Justus fram och han går in i grottan när det börjar ösregna. Där hittar han vad, om inte en skatt naturligtvis. Därför att där det finns drakar, där finns det en skatt. En jättestor skatt. Och han tänker, wow, tänk vad jag kan göra med alla de här pengarna. Då ska de få se mina kusiner. Och så tar han ett stort guldarmband och träde över sin vänstra arm ända hit upp. Och så somnar han. När Justus vaknar igen har han förvandlats till en drake. En drake. En drake som har kraft och makt att skrämma. Men han är oändligt ensam. Där är bilden på honom. Oändligt ensam. Och efter många, många förvecklingar till slut så blir han befriad i sin fångenskap av lejonet Aslan. Det här tycker jag är en tydlig illustration av den makt som pengar kan ha. En makt att binda oss och till och med förändra oss. Ja, man talar ju faktiskt idag till och med om drakar vad gäller finansvärlden, eller hur? Och därför ska jag börja med något som inte är så trevligt en sån här söndag. Nämligen pengarnas mörka sida. Men var tålmodig, det kommer också en ljus sida. Det finns en mörk sida. Martin Luther, han sa så här en gång. Att det finns 3 omvändelser som människan behöver gå igenom. Det första är hjärtats omvändelse. Det andra det är sinnets omvändelse. Och det tredje sa Martin Luther, det är plånbokens omvändelse. Och han sa själv att kanske det är den sistnämnda som är den svåraste omvändelsen. Vet du att Jesus talade mer om pengar än om något annat ämne oavsett Guds rike? Mycket om pengar. Och han talade också om pengar som faktiskt en ond makt som vill ta oss i sitt våld. Det finns en liten, det här är en liten skämt bild om det. Det står, det verkar som att vi nu har vunnit kampen om den unge Feltons själ här. Han bara i pengar och är så glad. Men alltså pengar har en makt. En makt som Jesus alltså kallar mammon och en makt som människor faktiskt tillber. Och fortsätter vi att läsa i Matteus 6 och 24 så talar Jesus om att vi har ett val. Ett val där han säger att det går inte att tjäna både Gud och mammon. Ett val. Vem är det som jag vill tjäna? Och med det här så antyder Jesus att det finns alltså andliga krafter bakom det här med pengar som vill få ditt och mitt hjärta i sitt val. Jesus berättade om den rike ynglingen, eller ni vet han som kom till Jesus och ville bli hans lärjunge, men som hade en sån kärlek till pengarna att det står att han gick bedrövad bort. Och då säger Jesus de här orden som har blivit så klassiska: hur svårt är det inte för en rik man att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Och historien har bevisat att han hade rätt. Därför att det verkar som att ju mer rikedom en människa har, desto svårare är det faktiskt att bli en Jesu lärjunge. Var är det Guds rike växer? Ja, det är på södra halvklotet där människorna är fattiga. Det är faktiskt där det växer, så det knakar. Medan här i det rika väst så är det annorlunda. Det märkliga också är att begäret efter pengar verkar ju inte ta slut bland de som tillhör de rikaste i världen. Och vi fortsätter, visst gör vi ofta, att värdera människor efter hur mycket pengar har han eller hon i plånboken, hur mycket tjänar de? Paulus är också väldigt tydlig när han säger i 1 Timoteus 6 och 10 att kärleken till pengar är en rot till allt ont. Det är rätt starka ord. Kärleken till pengar är en rot till allt ont. Genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Och jag tror att vad Paulus menar är att den som älskar pengar skyr inga medel för att få dem och för att behålla dem. Pengarna tar över till slut, blir en gud som kräver sin tribut. Och jag tror att det är den här mörka sidan hos pengar som ligger till grund för Jesu radikala kritik av rikedom. Han talar till exempel om den rike bonden som ville bygga ut sina lador. Han kallar honom för en dåre. Idag skulle vi kalla honom för vis och förutseende. Och visst hukar vi oss lätt inför Jesu undervisning. Det gör jag också. Men jag tror att vi behöver lyssna, vi behöver pröva oss själva. Behöver jag en omvändelse vad gäller pengar? Behöver jag inse att jag faktiskt tillhör en minoritet av de rikaste på jorden om jag jämför mig med människor i Afrika och Asien och Sydamerika? Behöver jag kanske erkänna inför Gud min fruktan och min rädsla för att pengar inte ska räcka till? Behöver jag i mitt hjärta överlåta allt det jag har till Herren och inse att jag faktiskt inte kan kalla något för mitt? Behöver jag kanske sätta en stämpel på allt jag äger där det står: Gud har gett det. Gud äger det. Det ska användas till Guds ära. Och kanske att jag behöver ge ännu mer i generositet. Därför att, som någon har sagt, det finns ingenting som ger en sån dödsstöt åt girigheten som att ge bort. Alltså att ge bort pengar, det är att vinna seger över de mörka krafter som så lätt dominerar oss. Att ge bort pengar, det är det bästa sättet att övervinna de här mörka krafterna som så lätt dominerar oss. Nu tänker du: usch, vilken mörk och dyster predikan som Roland har så här på tacksägelsedagen. Och då skulle jag bara vilja säga att jag vill vara trogen den undervisning som Bibeln ger. Och jag tror att vi kan inte undvika det här. Vi behöver ta det här till oss. Därför att det här budskapet finns klart och tydligt och allra tydligast hos Jesus själv. Och jag tror att vi behöver låta oss beröras i vårt allra, allra innersta av det här. Men tack och lov, det stannar liksom inte där vid de här mörka sidorna, utan det finns också en ljus sida. En ljus sida som Bibeln är väldigt, väldigt tydlig med. Som handlar om det som Bibeln kallar för förvaltarskap. Alltså att Gud ger. Han ger mer till en del än till andra. Det kan man tycka ibland att det är orättvist. Men han ger efter vår förmåga, tror jag, att bruka olika saker. Han ger det för att vi ska förvalta det. Han ger det för att vi ska använda det till välsignelse. Och Gamla testamentet speciellt är faktiskt fullt av exempel på rika personer som var välsignade av Gud och som använde det de hade i Guds tjänst. Vi kan bara ta Abraham. Abraham var rik. Han hade på den tiden en stor rikedom. Då var det liksom jordar, får och kameler och annat. Men han var rik. Men Abraham använde detta i Guds tjänst. Jobb är ett annat sånt exempel. Jobb var rikare än någon annan. Sen togs allting ifrån honom. Men så fick han allting tillbaka. Och Jobb hade ändå sitt hjärta på rätt ställe. Det var Gud som var det viktigaste för Jobb. Och så kan vi gå vidare. Kung Salomo är ju ett sånt här specifikt exempel, även om Salomo tyvärr är också ett exempel på hur pengar och sex och makt till slut förledde honom och drog honom bort från ett liv i överlåtelse. Nya testamentet har många exempel på det här. Sackeus, han var faktiskt rik. Och han fick använda sin rikedom. När han hade mött Jesus så skedde en plånbokens omvändelse hos Sackeus. Och så sa han: nu vill jag ge bort mycket av det jag äger till de fattiga. Inte bara hjärtat utan också en plånbokens omvändelse. Jesus följdes i sin vandring av rika kvinnor som betjänade honom och lärjungarna. Och vi läser i Apostlagärningarna när Paulus kom till Filippus om den rika affärskvinnan Lydia som öppnade sitt hem som en samlingsplats för de troende. Ja, Bibeln är tydlig om att jorden är Herrens och allt som finns på den. Att allt jag äger faktiskt tillhör Gud. Som någon sa: huset jag bor i är Guds hus. Bilen jag kör är hans bil. Trädgården jag sköter är hans trädgård. Firman jag äger är hans firma. Wow, tänk att tänka så. Och tänker vi på det viset så handlar det inte om att resonera: hur mycket av mina pengar ska jag ge till Gud? Utan då blir resonemanget det omvända. Hur mycket av Guds pengar ska jag behålla för mig själv och för mina behov? Liknelsen om talenterna, ni vet, de som fick lite olika. En fick mer, någon andra fick mindre. Men vi har alla fått talenter. Och de stryker under det här. Att vi faktiskt kan använda det vi har fått till välsignelse. Och här är en liten bild. Jag drog mig för att bara ha med det här med kyrkan i mitten. Jag tycker det är Jesus som ska stå i mitten. Därför att det är honom vi tjänar med våra gåvor. Men vi gör det också i församlingen. Våra gåvor, jag tyckte den bilden var så bra därför att där är bara pastorn i predikstolen en bland många, ser ni det? Det är så många olika gåvor som vi kan ge till Gud i hans tjänst. Där vi alla har någonting faktiskt att erbjuda. Att använda alla de resurser Gud har gett mig till hans förfogande och för hans rike. Det är tacksägelsedagen idag. Och när vi lever i tacksamhet och tar emot allt det goda som Gud ger oss, tar emot det med öppna händer, så kan vi också i tacksamhet ge vidare av hans goda gåvor, också det med öppna händer. Och jag tror att här blir det en väldig skillnad. Man kan ge faktiskt med slutna händer. Alltså ja, jag vill inte ge, jag vill behålla det mesta för mig själv. Jag ger liksom krampaktigt, håller jag ändå kvar om någonting. Och så ger jag med slutna händer. Det Gud vill ha hos dig och mig, det är att vi tar emot med öppna händer. Av Guds nåd, av allt det goda han ger. Men också att vi ger vidare med öppna händer. Med den generositet som präglar Gud själv. Han gjorde det. Han har gett oss allt. Och han vill att den attityden ska få prägla dig och mig. Men stopp nu ett tag. Var det inte tionde jag skulle prata om? Var det inte det den här predikan skulle handla om? Den tionde i tionde 2010. Ja. Innan vi pratar någonting om det så skulle jag vilja att vi läser några texter. Och du behöver inte vara bekymrad över att jag kommer hålla på jättelänge till nu. Men det är några viktiga texter i alla fall. Från första Timoteus brevet. Det sjätte kapitlet är. Där säger Paulus. Vi ska se från början på vers 6. Visst ger religionen god lön om man nöjer sig med det nödvändiga. För tomhänta kommer vi till världen, tomhänta ska vi gå ur den. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda. De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelse och faller offer för alla de dåraktiga och skadliga begär som störtar människorna i fördärv och undergång. Kärleken till pengar är roten till allt ont. Genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Och lite längre fram i vers 17. Säg åt dem som är rika i denna världen att inte vara högmodiga och inte bygga sitt hopp på något så osäkert som rikedom, utan på Gud som rikligt skänker oss allt vi behöver. Säg åt dem att göra gott, att skaffa sig en rikedom av goda gärningar, att vara frikostiga och gärna dela med sig. Vi har fått allt det goda för att vi ska göra gott. Eller som jag sa, jag vet inte om ni minns det, om det var i fjol eller i förfjol. Gud ger oss rikedom inte för att höja vår levnadsstandard, utan för att höja vår givande standard. Jag tycker det är rätt bra sagt. Gud ger oss rikedom inte i första hand för att höja vår levnadsstandard, utan för att höja vår givande standard. Och Tänk om vi hade den attityden att allt det goda jag har fått, det har jag fått för att jag ska kunna dela med mig ännu mer. Ännu mer. Det är inte fult att vara rik. Vi ska inte gå omkring och känna dåligt samvete för att vi faktiskt tillhör en rik majoritet i förhållande till jordens fattiga. Men vi har ett uppdrag att förvalta detta, att göra gott, att skaffa oss en rikedom av goda gärningar. Det är vad Gud vill. Och det är därför som vi ska ge också med glädje. Och här kommer jag till ett par texter. Och här kanske vi kommer in lite grann på tionde. Vad säger Bibeln egentligen? Ja, i Paulus brev till Korintierna, första andra Korintierbrevets nionde kapitel. Och med början på vers 6 där, så säger han, kom ihåg, den som sår snålt får en snål skörd, den som sår rikligt får en riklig skörd. Var en ska ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, till Gud älskar en glad givare. Gud förmår ge allt gott i överflöd så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Det står ju skrivet, han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet vara i evighet. Han som ger säd att så och bröd att äta, han ska ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god avkastning. Ni blir rika på allt och kan visa en gränslös frikostighet som framkallar tacksägelse till Gud när jag förmedlar gåvan. Och innan i kapitel 8 så säger han så här i vers 12. Har någon bara den goda viljan så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har. Och därför så är principen i Nya Testamentet ge efter din förmåga. Och där tror jag, där är tionde en god början. Men det är inte en lag i Nya Testamentet. Det var det i Gamla Testamentet. Men det är det inte i Nya Testamentet. Det är en god början, det är en god vana. Men regeln är faktiskt ge efter vad du har beslutat i ditt hjärta. Och jag har tittat lite grann på vad som är nyckelorden i Paulus undervisning om det här. Och det är ganska intressant att hitta de här nyckelorden. Se här. Nyckelorden det är frikostighet, hängivenhet, glädje, överflöd. Det är nyckelorden när Paulus ska tala om givande. Frikostighet, hängivenhet, glädje, överflöd. Och med den attityden så blir det inte svårt att ge. Då blir det en glädje. Då blir det verkligen, precis som tacksägelsedagen visar, att jag ger tillbaka i tacksamhet till Gud för allt som han har gett mig. Och en som heter Roger Foster som har skrivit en bok om pengar, sex och makt som tycker är väldigt bra. Jag har lånat en del av det jag har sagt idag från honom. Han säger att för några av oss kan det säkert innebära att vi ska ge tionde. För en del, säger han, så kan det innebära att man kanske inte ska ge ens tionde därför att det är sådana stora behov hos mina närmaste att jag ska se till det först. Men, säger han, för andra kan det innebära att ge 20%. För några kan det innebära att ge 50%. Han berättar i sin bok till och med om en företagare som hade det så bra. Han gav 90% av allt han förtjänade till Guds rike och kunde leva gott på de 10%. Det viktigaste av allt det är att fatta ett beslut utifrån sina förutsättningar. Vad har Herren gett mig? Vad kan jag ge med glädje och inte av tvång? Och jag skulle vilja att vi stannar nu en stund inför Herrens ansikte och fråga: vad vill jag, vad vill du ge till Herren? Att vi faktiskt prövar oss själva, var står jag i förhållande till pengar? Hur kan jag använda allt det som Herren har välsignat mig med? Vem är guden i mitt liv? Vad är det första och det viktigaste i mitt liv? Vad är det som jag ägnar det mesta av mitt vakna liv åt? Hur mycket ska jag ge? Hur mycket ska jag behålla för mig själv? Hur kan jag förvalta allt det goda Gud har gett? Och därför när vi nu kommer att gå fram och ge våra gåvor, då tror jag att det viktigaste av allt, det är inte de där sedlarna eller vad det nu är som vi lägger i boxen. De är inte det viktigaste. Det viktigaste är att ge sig själv i glädje som ett offer åt Gud. Att säga: Gud, här är jag med allt det jag är och har. Allt är en gåva från dig. Livet är en gåva från dig. Allt jag har tillhör dig. Och i glädje ger jag mig själv åt dig och det som du har gett åt mig. Ta mina händer, ta mina fötter, öga och öra ta, Herre kär. Hela mitt hjärta vill jag dig giva, Jesus min Herre, din blott jag är. Låt oss be. Herre, när dina ord når oss och träffar oss, så kan det ibland vara smärtsamt, därför att de avslöjar det som finns djupt där inne i mitt hjärta. Och det som ibland kan bli en gud vid sidan om dig. Herre, jag ber dig att inte mammon i något fall ska få bli en gud som liksom skjuter dig åt sidan, som tar bort vår glädje och vår frimodighet. Utan att du hela tiden, och Gud, ska få första platsen i våra liv. Jesus, att du ska få vara kung där inne. Allt det jag är, allt det jag har tillhör dig. Allt är ditt, och Gud. Och jag ger bara tillbaka till dig av det som du har gett åt mig. Tack att vi får göra det och ge oss själva i tacksamhet till dig som gav allt för oss. I Jesu namn. Amen.